Hej och välkomna säger jag både till våra gäster och till lyssnarna som är här för att ta del lite av Marels podcast.
Tack.
Jag tänker att ni ska få en chans att pang på rövet presentera er lite. Jag heter Jonny Jakobsson som kommer vara lite frågeställare här och så har vi två till i rummet. Och mitt förslag om det är möjligt är att ni presenterar varandra lite. Vad vet ni om den andra som sitter här? Säg något ord eller två bara så vi får en liten kontur för lyssnarna. Vem det är som är här?
Stefan Heimer är här.
Ja.
Och min bild av Stefan är att Stefan är väldigt respektfull. Trygg, pålitlig, skicklig handledare som jag bara har hört gott om. Genom många år nu.
Just det.
Det är jätteroligt. Verkligen.
Okay. Och vem är den andra personen?
Ja... Det är Ann-Marie Mathisen. Och jag träffade min nuvarande fru för många år sedan, så berättade hon att hon hade gått i en familjeterapiutbildning och hade Ann-Marie Fransson som lärare. Så när jag tänker på Ann-Marie så tänker jag har varit verksam väldigt länge, oerhört erfaren. Väldigt respekterad har jag förstått det som.
Gott. Så om ni skulle själva säga något ord, alltså det är det här med språk och ord, och så fort man säger något så säger man massa saker, eller massa saker man inte säger, men om ni skulle definiera er själv just nu, vad är det ni pysslar med idag? Vad är ni upptagna av just nu? Mm. Ni har jobbat mycket, men vad är ni för fas nu? Vad håller ni på med på dagarna?
Jag tror att jag är mest upptagen just nu med det, hur skapar man goda klimat för samtal. Det är nog det som, alltså, om jag bara ska jättekort säga så tänker jag att när jag började, då började jag så ung. Jag var mer som en, alltså jag var passionerad. Jag ville föra ut ett budskap för familjeterapi. Jag vill prata 70-talet liksom. Ja. Och då kanske jag inte var så lyhörd för själva gruppen, var de befann sig, utan jag var ju så jag brann liksom för saken. Mm. Jag ville liksom ut och predika familjeterapin. Men nu, om jag ska svara på din fråga, så grunnar jag ständigt över det här med hur man skapar klimat för goda samtal.
Och vilket kontext rör det i, skulle du säga, socialtjänst?
Ja, det är ju allt från socialtjänst till psykiatri, barnpsykiatri. Alltså man har ju så olika uppdrag olika år. Liksom. Om man börjar med en ungdomsmottagning så har man alla ungdomsmottagningar. Då rör man sig inom det, plus socialtjänst, plus psykiatri. Men just nu för min del är det mest psykiatri och socialtjänst. Alltså BUP och psyk och socialtjänst. Och skolkuratorer och alltså, ja, olika, men...
Så vi kan väl komma tillbaka till det du sa där du var upptagen och kan få berätta lite mer sen om vad det betyder för något. Vad ska vi flytta oss till Stefan, bara kollar av lite. Vad pysslar du med på dagarna då?
Ja, alltså jag kan hålla med Ann-Marie om det här att ska vi säga, arbetsområden kan komma lite grann i skov. Mm. Just nu så handlade jag väldigt mycket inom socialtjänst. Och när jag tittar tillbaka så har det varit andra sådana här ska vi säga, områden eller ja, verksamheter. Och just nu väldigt mycket socialtjänst. Och det, alltså jag har ju själv mina rötter inom socialtjänsten. Mm. Så att det är lite grann... Jag tycker om att röra mig i den här socialtjänstvärlden.
Mm.
Men jag blir också lite... Ja, ibland bekymrad, ibland kanske olycklig, ibland till och med ganska förbannad.
Mm.
När jag sitter med unga, genomgående ganska unga, genomgående unga kvinnor kan man faktiskt säga. Smarta, duktiga, apropå att brinna, så tänker jag de brinner. Men alltså det är lite tomteblås risk. Och det kan göra mig både liksom bekymrad och men också ganska förbannad.
Just det.
Att handleda grupper det är liksom blir ständigt påmind om att det här har blivit ett slags riskyrke. Mm. Det är liksom en viktig fråga är hur tar man hand om sin hälsa? Och jag tycker att det här är ju i grund och botten ett av de absolut roligaste arbeten man kan ha. Så det där är jag väldigt upptagen av. Men det handlar också om dosen tror jag, att jag träffar så många grupper just nu.
inom socialtjänsten.
Inom socialtjänst.
Precis.
Där utmattning, det här med känslomässig utmattning är ständigt pågående tema. Apropå vi tog upp det på morgonen, känslomässig fatig. Liksom, mm. Emotional fatig är ju ständigt pågående egentligen tema för många. Mm. Där inte egentligen känslomässiga fatigen handlar så mycket om klientarbete tycker jag, utan det är mer organisationer. Och, alltså det som tröttar ut folk ibland, det är alltså där de känner sig slut, det som upptar deras tankar, det är inte alltid klienterna. Mm. Att möta, vilket ju naturligtvis det här begreppet här är från mera, att möta så många människor i nöd. Men jag tänker att de hamnar så mycket i nöd på grund av andra faktorer som dränerar dem så att de inte riktigt hinner med det här. Det som de verkligen vill använda sin energi till. Och det tycker jag är bekymrande.
Mm. Så om man bara stannar precis i vad ni båda säger här. Dels att skapa bra klimat, möjligt klimat för de som är i de här sammanhangen. Att på något vis få komma till någonting som är hjälpsamt, eller att vara i det som du beskriver, risk, att det är från lust till risk på något vis. Och, så vad skulle ni säga ni bidrar med när ni kliver in i de här gruppernas liv utifrån er position som handledare för att vara hjälpsam? Vad är det viktigt för er? Vad gör du när du blir förbannad, Stefan, och känner att du vill någonting, antar jag, eller att du reagerar?
Jag tror inte grupperna skulle ha så särskilt stor nytta av att jag egentligen visar den ilska som jag kanske känner. Utan det blir kanske, alltså ilskan har ju sina fördelar. Om ilska bara riktas inåt så tror jag att den över tiden kan bli en destruktiv kraft. Men om den får någon slags riktning framåt eller utåt, då tänker jag att jag kan ha nytta av ilskan. Alltså det, då kan man säga att ilskan kanske konverteras till engagemang. Mm. Så i den bemärkelsen så tänker jag att jag lägger nog ner avsevärda ansträngningar tankemässigt och hitta sätt att prata om arbetet så att det inte blir... när jag kom hit idag så tyckte jag det kändes väldigt tungt, och när jag går härifrån så känns det ännu tyngre. Mm. Utan hitta sätt att föra samtal så att man kanske känner sig lite peppad eller lite... Det var ändå skönt att prata om det, men nu känns det lite lättare. Jag fick någon tanke med, men den ska jag verkligen fundera vidare på. Så, så ja.
Så vi, om vi kommer till Amarelle strax, om vi stannar kvar vid det här huvudet. Man kan registrera det här, hör jag dig säga, att det finns en risk och unga, kloka människor som kan brinna ut som tomteblås. Och så försöker du vara med och bidra till att skapa klimat där man kan gå därifrån och känna någon form av... Man har rört sig i rätt riktning till någonting som är kraftfullt eller energi. Så vad lyssnar du efter? På vilket sätt lyckas du bidra till något som hjälper gruppen med det? Hur gör du då?
Alltså jag brukar säga ibland, och jag vet att det kan låta lite töntigt, men jag brukar säga i alla fall att på handledning så pratar man om det som hjärtat är fullt av. Och det är egentligen bara för att öppna upp den dörren att tänk inte att du bara ska komma hit och dra ärenden. Det kan du absolut göra, och har du nytta av det så är det fint. Men det finns otroligt mycket man kan prata om det här yrket. Och kanske framförallt, hur är det för dig? Så mer det kanske.
Skapar, öppnar upp en dörr till vad hjärtat upptaget av. Ja. Inte bara hjärnan eller vad man ska säga.
Och bara lägga till det. Alltså, jag tycker också att om man nu fortfarande tänker på den här liksom lite stora gruppen socialsekreterare som kanske jobbar med barnutredningar eller ungdomsutredningar eller så. De är oerhört mycket i produktion. Och de är också oerhört mycket i prestation. Och det som du säger, Ann-Marie, att det kanske egentligen inte, om man skulle skala ner det där, så handlar det kanske inte så mycket, inte bara i alla fall om klientarbetet, utan det handlar om det sammanhang de befinner sig i, och oro för att ligga efter med sin dokumentation, och oro för att inte hålla de här 4-månadersgränserna och så. Så att de är väldigt mycket i liksom prestation och produktion. Så när de kommer in i det här rummet så kan jag ibland se att de är nästan så här lite röda på halsen, och andningen ligger lite högt upp, och då tänker jag min uppgift är att skapa liksom ett sammanhang där axlarna kan åka ner, tre djupa andetag. Här finns det ingenting som har med prestation att göra. Här är bara reflektion.
Mm.
Bara tänka här. Bara tänka fel. För att så småningom kanske tänka rätt.
Mm.
Så det tror jag håller på ganska mycket med.
Skapa handlingsutrymme på något vis.
Ja, de har massa andra forum där de drar ärenden och gör planering. Och så det behöver man inte göra här.
Mm.
Här pratar man mer om hur det är att vara socialarbetare.
Mm.
Så, tror jag.
Jag känner igen det där, för jag tänker att jag tror vi alla fungerar på så många olika nivåer. För jag har uppfattat att väldigt många av oss är väldigt socialpolitiskt engagerade och brinner för många frågor. Och samtidigt så tänker jag precis som du, vad ska handledningsrummet handla om? För det vill man inte sitta, det pratar ju inte jag i alla fall om organisation. Och jag brukar liksom ändå säga att precis som du, fast jag kanske uttrycker mig, vad är huvudet upptaget, vad är hjärtat upptaget av, vad är magen upptagen av? Och jag använder ju en del kort som det, alltså jag vet inte hur mycket andra, men som jag tycker är hjälpsamma att ta fram. Och nu senaste tiden så har jag använt några kort som där det bara står ord, och det kan stå allt från delaktighet till kommunikation till vad det nu står för någonting. Och det, jag tycker att det är så skönt om man kommer in på att folk får stanna upp ett litet ögonblick i rummet och tänka så här, vad är jag upptagen av just nu?
Mm.
Och det kan vara att jag behöver kommunicera någonting med någon, eller jag behöver känna mig delaktig, eller jag behöver... Så att jag tycker också det här med att fundera på vad är det de faktiskt berörs av just nu. Alltså det man märker det... Vissa kan ju komma in och verkligen... De vill ha ett råd.
Mm.
De vill ha en reflektion över vad tänker ni om det här, om jag skulle göra så här.
Mm.
Men de vill också fundera över sig själva. Folk vill ju prata om sina känslor.
Mm.
De vill prata om rädslor. De vill prata om sårbarheter. De vill prata om det som de har misslyckats med. Och det är alltså det som är svårt. Och ur den här sårbarheten så föds ju så mycket ömsinthet i rummet, tycker jag, när man vågar vara det.
Mm.
Så att kan man på något sätt bidra, och det känner jag mig ganska besatt av just nu, att bidra till den här ökade sårbarheten, att för alla de här små tomteblossen som du säger, och duktiga, att man kan få provprata och provtänka, och att det behöver inte vara så färdigt och, eller politiskt korrekt, eller, utan att det får vara.
Kan du säga något mer om det här? Du nämnde kort som ett hjälpmedel då för att skapa handlingsutrymme för reflektion på något vis. Kan säg något mer om det. På vilket sätt är det hjälpsamt för gruppen, tänker du?
Alltså det är så komplext där, för jag tänker så här, jag tror både Stefan och jag, gissar att både Stefan och jag skulle hålla med om, och du också, Johnny, att vi är olika handledare i olika grupper. Man är inte samma handledare. Skulle någon se mig i en grupp och sen se mig i en annan grupp, så skulle de tänka, men vem är det där? Så där är inte Ann-Marie i vår grupp.
Mm.
För vi är hela tiden i relationer, vi är i det här kontextet, och den här kontexten avgör också hur fri jag kan vara och hur fria folk är.
Mm.
Och det är klart att jag kan bara älska och få vara i sammanhang som är där folk känner sig fria med varandra, där det finns tillit, där folk vågar vara personliga med varandra också, alltså både privata och personliga, att det tillför handledningen någonting, och så ser det ju inte alltid ut. Så att i vissa grupper kan man verkligen använda, och då kan jag ju använda korten på väldigt olika sätt. Ibland använder man ju liksom bara ups and downs eller någonting, bara för att känna av känsloläget, vad befinner du dig i det här ärendet, eller vad har du lämnat bakom det, eller vad har du framför det, eller ja. Men så att det är ju, och det här får man ju känna sig för. Vissa hatar, eller ja, de flesta tycker att det är toppen med korten. Jag märker att det blir andra diskussioner om jag tar fram korten.
Vad blir skillnaden?
De blir, ska man bara fråga vad de är upptagna av, så tycker de ofta börjar prata om ärenden.
Mm.
Lägger jag fram korten så pratar de mycket mer ofta om sig själva.
Mm.
Var de själva befinner sig. Att jag mår så här, jag känner mig så här, eller jag behöver bli mer delaktig. Och då man kommer in på andra diskussioner, tycker jag. Så att för mig har det varit hjälpsamt. Jag säger inte att det är för andra, men för mig har det varit jättehjälpsamt. På samma sätt som det är i en familj ibland. Att man, jag har ju par andra som jag träffar som säger, ta fram korten. Så får jag liksom syn på vad som faktiskt upptar mig.
Mm.
Bortom.
Syn på sig själv.
Ja, bortom. Alltså man kan vara så upptagen av tankar. Gå och tänka. Jag är så arg på honom, eller jag är så arg på den, eller jag klarar inte av det här, den här relationen med den klienten. Men sen när de ser korten så händer någonting annat. De byter dimension. Eftersom bilder och musik tilltalar en annan del av hjärnan helt enkelt. Så jag tänker att det händer någonting annat. Så jag tycker att om jag vill komma in, hitta en ny nivå i en grupp, då tar jag fram korten för att fördjupa.
låter som ni båda pratar om det här att försöka vara motvikt mot driften och stressen eller vad det nu är. Man är upptagen av skallen och komma åt hjärtat och upplevelsen och känslan av att vara i det här som man gör på dagarna. Så
men också faktiskt hantverket. För, alltså för vissa är det ju hantverket viktigt. Man märker ju på vissa nya unga, de törstar ju efter kunskap också. Hur gör man det här? Så det där är ju intressant, tänker jag, hur man förflyttar sig positionellt. När man kanske är en mer alltså demokratisk, verkligen lika, alltså på lika villkor, så sitter man och har ett reflekterande samtal. Tills man märker att någon törstar efter kunskap och man behöver kliva in i en annan position. Kanske mer undervisande eller lärande. Och det där pågår hela tiden och det är så olika grupper. Vissa sitter ju jätteerfarna och är uttrötta på modeller och andra. Men min oavvisliga liksom modell är ju att den som vill ha handledning har rätten att benämna vad handledning är för den. Sen har man ju det här problemet med en grupp omkring sig som också ska vara tillfredsställda. Alltså ja, det är det ständiga dilemma.
Som bara ska sitta på läktaren.
Ja men precis, hur får man folk att stå ut med det då? Att ibland får du faktiskt sitta på läktaren och ibland så kan de verkligen bidra allihopa.
Vad tänker ni om det? Vad tänker du Stefan om det här med att det inte blir individual handledning i grupp, utan att också att gruppen blir på något vis delaktig och levande i rummet.
Det där är ju liksom en risk, och jag tycker också ju större gruppen blir desto förhöjd risk. Risken ökar ju större gruppen är. Och då handlar det mycket, tycker jag, om att jobba mer med formen. Men och det är verkligen en balansgång, för en del grupper som jag träffar, de kan vara upp mot 10 personer, och jag vet att det här är inte naturvetenskap, det är ingen naturlag, men jag tycker det verkar som att när en grupp blir upp mot 10 personer då finns det naturliga olikheter, att det finns några som är åt det pratglada hållet, de tycker det är kul när det är många som lyssnar så de pratar ännu mer, och så finns det de som är mer tillbakadragna eller tystlåtna eller mer lyssnande, och de har en tendens att bli liksom ännu tystare. Så det där blir ju för mig som handledare att jobba med formen väldigt mycket. Och sen är det balansgången mellan att å ena sidan visa full respekt för den som är åt det mer kanske eftertänksamma eller lyssnande hållet. Men utmana lagom mycket så att man inte fastnar i en roll, för så tycker jag det kan bli i grupper också, att det är vissa grupper så är det som rollen är liksom givna. Där har vi de som pratar väldigt mycket och där har vi de som knappt säger någonting. Och jag tror inte ingen är egentligen nöjd med det där. De pratglada kan få dåligt samvete i efterhand, för de tycker att gud vad jag babblade idag. Och de tystlåtna kan känna, ja, vad bidrog jag med idag egentligen? Jag satt mest och lyssnade. Så ett sätt att hantera det är ju att också benämna det.
Just det.
Och jag vet vid några tillfällen så här efter kanske, vad kan det vara? Det brukar ta för mig ungefär 3, kanske 4 gånger innan jag får kläm på en grupp och individerna i gruppen. Ungefär, vem är du? Hur är du? Hur samspelar ni med varandra? Hur blir det när jag ställer en fråga? Så kan jag också benämna det, säga jag har märkt att det finns lite obalans vad gäller pratutrymmet. Så om det skulle vara okej för er så skulle jag gärna ta på mig rollen att vara lite mer ordförande, brukar jag säga. Bara för att göra något odramatiskt av det. Det vill säga, alla vet ju vad en ordförande gör. Den håller i det. Den säger som en trafikpolis, stopp. Vänta, nu måste du komma fram. Nu vill jag höra vad du tycker. Och gör man en sån överenskommelse så tycker jag det blir lättare. För då har man benämnt det också.
Och så har fått ett mandat av gruppen.
Och det, jag kan se liksom lite grann hur gruppen nästan som helhet slappnar av lite grann.
Nu har vi liksom axlar.
Intressant att du säger det, för att jag har liksom tagit för givet. Det är väldigt värdefullt att du säger det, för jag har liksom tagit för givet att det är det folk vill ha av en som handledare. Ja. Så att det är jättetoppen att du säger det på det sättet. Att det är bara en sammanhangsmarkering naturligtvis, som jag kanske mer har tagit för givet att det är det jag ska gå in och göra. Och när du säger det så slår det mig kanske att ja, för vissa räcker ju upp handen rätt vad det är. Och då tänker man, ja, det där var intressant. Vad är det jag har missat där nu? För då, det är bara ett tecken på för mig att jag har missat någonting. När någon får för sig att de ska räcka upp en hand, då har jag inte varit tydlig med någonting.
Nej, men jag bara lägga till att jag tror att i de grupper där det till exempel uppstår någon form av obalans för aktivitet eller pratutrymme, vad man nu kallar det för, Så bland flera olika sådana här begrepp som man skulle kunna använda, även om det låter lite dramatiskt, så tror jag det finns mer skam också.
Mm, mycket.
Jag tror att de som kanske tar mycket utrymme, de skäms över det. Mm. Kanske inte mest det pågår, men i efterhand. Mm. Men också de som har en tendens att bli mer passiva, de skäms över det.
Mm.
Så att det är verkligen en strävan.
Mm.
Jag brukar säga att jag har inte så många ambitioner som handledare, men en ambition är att handledningen ska uppfattas som bekväm och trygg.
Mm.
Och i bekväm och trygg så ryms det att man absolut aldrig behöver känna sig dum eller skämmas.
Mm.
Men det är intressant att säga, för vissa, jag har haft några grupper där de har väldigt tydligt uttalat att jag är inte så pratsam. Jag vill inte delta lika mycket.
Nej.
Jag är en sån som behöver tänka på vad folk säger och sen kanske jag kommer igen senare.
Mm.
Och då tänker jag, då får man ju respektera det
absolut.
Också. Att där skulle skammen snarare bli om jag vänder mig och framhärdade i att jag vill veta någonting.
Mm.
Så jag tänker det är värdefullt också att...
Balansen.
Ja, balansen är ju det. Mm. Alltså, det var där jag var så besatt av det här med matlagning på vägen hit. Alltså, jag tänkte på alla olika vitvinsås jag har smakat. Vilken otrolig avvägning det är mellan olika, alltså man kan ha, man har råvarorna, och vi har råvarorna, du och jag, och vi alla, vi är andra hantverkare, vi har kunskapen, vi har erfarenhet och vad det nu är för råvaror vi har. Så tänker jag, det är ju fråga om balansen i det här, alltså syrar man på för mycket så blir det fan med oätligt, alltså det här står vi ju ständigt inför. Vad är det för balans som krävs i den här gruppen, i det här sammanhanget, med de här människorna, i den här kontexten? Och där vi hela tiden måste kalibrera oss och smaka av, smaka av, smaka av, smaka av. Som man gör i matlagning också. Man får hela tiden skeda
så,
på. Liksom.
Det leder till det komplexa att ställa frågan, vad är det som fungerar?
Verkligen. För det
är att det finns inte någon riktig...
Nej.
Vi kan inte luta oss mot en sanning eller en förklaring eller kanske ens tio, utan det hela tiden någonting unikt som måste vara nyhört.
Fast man måste, en bra kock måste ju kunna råvarorna. Alltså så där tänker jag. Det finns nog ändå ett oavvisligt krav att vi har någon slags kunskap och erfarenhet om det vi har pysslat med.
I det så tänker jag, med respekt för det jag säger, ändå liksom nyfiket fundera om det går att hitta någonting som skulle säga så här, ni blir olika beroende på vilka ni är i relation till, vilka grupper ni är i. Men finns det något som alltid återkommer som är du, som inte förändras? Det som,
absolut.
Och vad handlar, det som är du som person som ändå någonstans återkommer i de här oavsett grupp. Jag vet inte vad det skulle kunna vara, men jag blir lite nyfiken på vad det skulle kunna vara för svar som dyker upp.
Men man hör väl olika saker om sig. Men jag tänker så här, vad är det man har hört om sig? Varför funkar det fortfarande? Varför? Och jag tror att grupper söker olika personer. Och det är inte för att den ena är bättre än den andra. Utan för att man kanske har behov av det just nu. För man har någonting som jag ofta hör. Det är, jag har gott humör. Jag är energisk. Jag har lång er. Alltså folk tycker att jag kan ganska mycket. Sen säger det mer kanske om deras kunskapsnivå än min, men alltså att de känner sig trygga i det. Och sen tror jag att folk säger ofta att de ändå tycker att jag kan vara ganska prestigelös i att, att man kan säga till, men det där, nu blev det inte så bra den där gången, eller att det, att man kan känna sig fri att prata om det som är svårt och även rikta sig till mig när jag checkar av. Hur var det sist för dig med handledningen?
Ja, för det är lite nyfiken på. Hur får du reda?
Ja, men då frågar jag ju liksom, hur blev handledningen?
Är det jämnt eller är det slumpmässigt?
Ja, jag tror att jag ganska generellt, har vi haft handledning en gång så frågar jag gången efter, hur blev det för dig? Och du var nu jävligt ärlig. Fick du någonting mer eller vad lämnade det dig med för känsla? Och du behöver inte prata om hela ärendet eller vad vi pratade om, utan bara var det hjälpsamt alls? Eller jag försöker att inte ens använda det ordet, men hur blev det för dig? Och då så säger ju folk ibland att men jag gick härifrån med jättemycket tankar, och ibland jag blev mer förvirrad. Alltså har ju hänt någon gång också att man hamnar på nivå, och jag är jättetacksam och säger det. Jag är jättetacksam när ni säger det, för det är för mig grunden till att skapa trygghet, är att man kan få luft, att det inte ligger där som en dålig eftersmak i nästa handledning, att någon tappar förtroendet eller... Ja, jag är lite noggrann
med det. Jag hänger med i att du gör återkopplad, då får du någon form av spegling hur det varit för dem. Det låter som ännu liksom ganska upptaget av hur de uppfattar sig att bli hjälpt. Jag är nyfiken på att du får reda på att du är energisk, att du har gott humör? Säger de det då? Ja, men eller det... kommer du fram? Hur vet du det?
Nej, men alltså, dels, man känner ju för fan sig själv. Alltså, vissa har ju fördelen med att vara... Jag tänker, Stefan och jag har ju olika alltså, grundtoner. Stefan, jag tänker, folk har otrolig glädje av Stefans eftertänksamhet, hans lugn, stabilitet. Och folk kan bli få mycket energi av mig för att jag bubblar... Alltså, jag är ju bubblande som person, jag är associativ och har massor med tankar. Och det kan ju, för vissa är det hjälpsamt och för andra är det verkligen mindre hjälpsamt. Alltså alla är inte hjälpta av en sån som mig. Och då får man ju försöka känna av, men min grundton är ju det. Och för vissa grupper har ju, tycker att det är toppen för dem. Ja. Men det är verkligen bara ramen Ann-Marie, att det är min grund.
Sen ursäkta, avbröt jag dig?
Jo, verkligen.
Jag tänker så här. Så det är det som återkommer, alltså när man, om du är min handledare, antagligen här kommer stöta på den där humöret och energin och den kan du inte göra så mycket åt, den är något som du tar med dig.
Jag får ju dämpa min energi, alltså jag får ju tona in mig på den. Ja, absolut. Alltså, jag kan ju sitta och vara hur upptagen med någonting som helst, men jag får dämpa mig. Det är väl min största att jag får jobba med.
Det är att, få ner lite.
Men jag vill ju tro att jag också ser, att jag känner av, att jag tittar på folk och frågar liksom, vad pågår där när du ser det här, när du hör det här. Det ser ut som du tänker, vad pågår där inne i huvudet. Att jag, det här seendet är för mig fruktansvärt viktigt, måste jag säga.
Ja, men tack för det. Det är ju sån lyx att få ställa de här frågorna. Emil stannar kvar lite också. Vad tänker du när i samma liksom, vad är det Stefan har med sig som inte byts ut även om grupper byts ut? Är det någonting som återkommer som du bär med dig in i rummet?
Nej, men alltså, om man bara ska hänga på den där matmetaforen med vitvinsåsen så tänker jag att en grunden för en bra sås är ofta fonden.
Precis.
Ja, och det blir lite långsökt. Om man ändå ska överföra det till ett handledningssammanhang så tänker jag att då skulle i sådana fall fonden vara det här med en känsla av bekvämlighet, en känsla av trygghet, en känsla av att jag håller i det här. Det är ingen som behöver vara... Jag brukar säga att jag vill inte att någon ska gå till handledningen om man ska träffa mig med fjärilar i magen och en känsla av att nu kan precis vad som helst hända. Processer dras igång, ingenting knyts ihop. Utan man ska känna sig väldigt liksom säker på att det där tar han hand om. Så att det är väl kanske en del av det. Och sen så kommer jag ihåg, vid något tillfälle så var det en person som gick någon handledarutbildning och så skulle hon auskultera. Så jag fick en fråga om hon fick följa mig och en grupp under en termin. Och så hon gjorde det precis som man ska göra när man auskulterar. Jag tror det kallas auskultera. Hon satt egentligen tyst i ett hörn med papper och penna. Och gav egentligen ingen feedback. Men sen så sista gången så sa hon, jag skulle nog ändå kunna tänka mig att gå utanför ramen och ge dig lite feedback. Och det var ju väldigt intressant att höra faktiskt. Det var sådär, jaha. Menar du det?
Kan du bjussa på något som...
Ja, nej, men alltså, hon sa så här att, det kommer jag inte ihåg exakt, men det handlar förstås mycket, hon pratade mycket om min omsorg om gruppen. Och det kunde jag väl i och för sig känna igen. Men sen så sa hon också att du har en väldig förmåga att hålla i processen utan att det nästan inte märks, sa hon. Och det där gick jag att fundera på. Det där blev jag väldigt glad över.
Jag förstår det.
För jag tyckte det lät positivt.
Det träffade lätt någonstans.
Ja, just det.
Ja, men jag tycker också att den bild jag har där. Du är ju väldigt omsorgsfull och seende och omtänksam. Och det är underbart att vara liksom deltagare i en grupp där man känner att någon är omtänksam och verkligen ser till allas behov. Det räcker ju med att se där hur du är på Mareld när du stökar runt bland disken och omsorgsfullt och sköter både protokoll och disken. Nej, men det är ju fantastiskt. Jag förstår verkligen att folk kan känna sig trygga med det, att det är viktigt. Att man känner att det är någon som håller i det hela, att det inte bara sprakar igång något och sen finns det inte någon som knyter ihop det hela.
Nej, men sen är det ju förstås så av naturliga skäl att man utvärderar ju handledningen ibland och en del vi gör det varje termin och ibland kanske man gör det mer sällan. Och det där är ju Alltså om jag tittar tillbaka under åren så var det väl kanske mer med skräckblandad förtjusning än vad det är idag. Mm. Och jag kommer ihåg när vi hade en sån här intern morgonsdag som handlade just om hur man kan utvecklas i sitt arbete. Jag tror det var det som Erik och Bengt höll i. Så pratade Bengt om, och det var väl inte så där att det kommer han få Nobelpriset för så. Men det var ändå liksom tankeväckande för mig. Han sa det att han uppmanar verkligen till att ge mig inte bara positiv feedback.
Nej, precis.
Utan ta precis. Upp det som ni inte känner riktigt nöjda med.
Absolut, absolut.
Och det där har jag liksom blivit mer upptagen av och faktiskt fiskar lite mer efter. Mm. Vad skulle ni vilja ha mer av det? Eller är det någonting ni vill ha mindre av? Berätta. Ja. Det, där tycker jag faktiskt att jag har fått syn på, jag kanske inte ska kalla det för blinda fläckar, men jag kan se mina brister och det jag faktiskt behöver bli väsentligt bättre. Mm. Och det jag tycker att jag har blivit bättre. Mm. Så
för som handledare verksamt att få också rollen, få feedback på vad är det som hjälper, som jag bidrar med och kan ändra och så. Okej, okay. Så
det känns jätteviktigt tycker jag. Alltså, om man nu ska tro att de ska kunna prata om det svåraste, då måste de ju kunna lita på oss. Och då tycker jag att det ingår i, precis som för mig, ingår i gott föräldraskap. Att också man undersöker vad är de inte glada över just nu. Att vara lyhörd för det som är faktiskt plågsamt eller pinsamt eller jobbigt. Så behöver vi verkligen fråga. Sen att det är olika saker för olika individer, det är det verkligen. Man får ju lite olika svar.
Men man kanske inte vill skära uppmärksamheten och bli för upptagen av mig som figur i det rummet samtidigt som strategiskt värdefullt för era på det inför deras process liksom, utveckling. Så, och sånt här kan väl förändras över tid och man får syn på olika saker. Men om ni tänker tillbaks på den här resan ni har gjort som ni är mitt inne i och som har hållit på. Och om man har den här blicken efter vad man har fått syn på vad som funkar. Så jag är bara nyfiken på nyanserna kring vad ni gjorde när ni började som ni tyckte funka. Och om det har rört sig, vad är det som är annorlunda nu? Eller är det samma?
Nej, men jag tror att jag var någon, alltså på ett plan mer inspirerande när jag började för att jag brann så mycket på själva frågorna och att folk tyckte att det var kul. Alltså det var, men det var ju också en tid, alltså nu pratar vi om 70-80-talet, alltså det är ju väldigt länge sedan. Och det är klart att nu kan det ju vara, jag sa till Stefan att det är intressant vad man är upptagen av, så tycker man helt plötsligt så dyker det upp som ett tema i handledningen och det kan man undra så här, är det jag eller är det tiden eller är det att vi alla har läst DN eller att vi alla har, alltså vad är det som händer? För att det är klart att vi är nyfikna på olika saker, jag kan ju ha olika teman som jag tycker att nu är jag bara upptagen med relationer mellan si och så, eller så blir man bara upptagen av våldsfrågor eller hur ska man förstå liksom världen och jag har ju varit ganska upptagen också med det här med manligt och kvinnligt under åren. Dels för att jag har funderat över vad är skillnaden. Jag har ibland, det har inte blivit så, men jag skulle prata om det någon gång också i nätverket. Är det skillnad på vad manlig och kvinnlig handledare? Vilka olika föreställningar får vi kring hur det är att vara man i den här gruppen med så många kvinnor? Just. Och hur är det att vara kvinnor? Där jag kan se att vissa unga kvinnor, de längtar liksom efter den goda modern. Och andra, de hatar den goda modern och bara puff. Alltså, och vissa, jag kan ju se på Claes, ja, den goda fall. Alltså, det är så underbart att få bli omhändertagen av en god man. För det är inte så alla som har haft en god man i sina liv. Så att man brinner ju för frågor också. Det är inte bara relationer utan det är verkligen att vi alla har väl teman som vi tycker är intressanta eller som vi har läst in oss på eller någonting.
Ja, det kanske är en tolkning, men det är också den där att ta med sig ett engagemang för vad det nu än är.
Ja, precis.
Att hålla sig engagerad.
Absolut.
Så byts det ut.
Nej, men absolut. Utan engagemang vet jag inte hur vi fortsätter i något jobb.
Nej, alltså, jag har det som en fråga jag vill kolla med. Men jag vill höra Stefan först lite kring det där med nyanser genom karriären kring vad som har funkat som du kanske inte gör nu. Eller är det samma grunder, som samma bluestoner som spelas hela tiden? Vad betyder det för dig om man frågar så?
Alltså, jag vet faktiskt inte. Ibland händer det att jag gör någon städning i mitt arbetsrum och så hittar jag sådana här gamla, alltså jag har mitt system, jag har alltid ett kollegieblock för varje grupp. Och där får jag ganska mycket anteckningar som är bara ett sätt för mig att avlasta minnet helt enkelt. Jag vill kunna komma ihåg så. Så det gör ju också att jag kan gå tillbaka egentligen hur många år som helst. Och så ibland händer det att jag stöter på något sånt där gammalt kollegieblock och så kan jag bläddra lite grann i det. Och då kan jag känna igen ganska mycket av sånt där som jag håller på liksom och pratar om nu också. Så det, antingen kan man ju tänka sig att det har någon form av värde som håller över tiden. Eller så är det bara ett tecken på att jag är alldeles för, vad ska man kalla det för, stereotyp eller tråkig eller för,
vad skulle du tro
outvecklad.
Ja, det känns som kanske för enkelt att svara på den, för det vill man väl inte vara. Men vad är det för syn på som har bestått, om man säger så?
Jag tror att det är många, alltså det kan vara att jag kanske ritar upp typ någon liksom modell hur man kan se på en viss situation. Alltså det kan handla om hur kan man förhålla sig till begreppet motivation till exempel. Du vet, jag, den firman visade någon liten så här enkel motivationsmodell som jag tycker är så jäkla bra. Så, därför, så jag tror nog att jag har ändå plockat med mig sånt som jag tycker, alltså apropå vad är det som funkar? Jo, det har funkat.
Ja. Och det har överlevt.
Ja, det har överlevt. Och det har inte varit dagsländer, utan det är sånt som kommer funka om 10 år också, eller om 20 år.
Det där tycker jag var intressant. Jag ska inte fortsätta.
Ja.
Nej, jag kommer in sen.
Ja.
Prata för.
Nej, men så att det är lite svårt att svara på den frågan, men jag tror kanske mer än vad jag själv skulle vilja. Nej, det blir fel det också. Det är nog ganska mycket som faktiskt följer med. Mm. Och sen förändras jag som person och som människa. Mm. Alltså jag har ett ganska lättväckt dåligt självförtroende. Det krävs inte så mycket bakslag och negativ kritik och sådär för att jag åtminstone ska temporärt hamna liksom i ordentlig gungning. Sen kanske jag snabbare idag än vad jag gjorde för 10 eller 15 år sedan eller 20 år sedan kan återfå någon form av uthärdlig balans.
Jag måste ju fråga, det vore ju, känns det fel i det här sammanhanget att fråga, hur gör du då för att få tillbaka balansen? Vad är det du gör nu som du har lättare tillgång till jämfört med förr, menar du?
Ja, men kanske lite enkelt uttryckt att jag påminner mig själv om att det inte är säkert att det här bara handlar om mig. Det kan faktiskt också vara så att det handlar om den enskilda individen eller medlemmen i gruppen. Eller det kan handla om gruppen som helhet. Eller det kan handla om frånvaro av arbetsledning. Det kan vara fler faktorer. Jag påminner mig om det i alla fall. Sen kanske det fortfarande är så att det är jag som har gjort ett klavertramp eller är värd all kritik.
Stefan håller upp ett finger och påvisar hur han påminner sig själv.
Men alltså, och där tror jag att jag var mycket strängare mot mig själv tidigare. Och utgick. Alltså, det var väl huvudhypotesen att jag hade brustit. Eller visat min otillräcklighet. Eller äntligen är bluffen avslöjad. Eller.
Jag har inte riktigt känt bluffen avslöjad, men jag känner igen mig så väl. Liksom, hur, för jag hade ju på Eva och Ulfs utbildning så hade jag någon dag om alla mina misslyckanden som handledare. Nej, men jag tycker det är lite kul att fundera över. Man har ju misslyckats hur många gånger. Tack och lov så är det inte så många grupper. Det blir totalt, men det finns några grupper där det är total ras och jag fattar ingenting. Jag tänker så här, men vad fan, jag kan bara känna att jag har känt mig ofri, att det har varit någon slags blockeringar i vägen där jag bara inte hittar fram. Och så har det gått åt helsike och då har jag precis som du, jag går i grunden mig fördärvad. Vad har jag gjort för tokigt, vad gör jag, vad kan jag göra fel? Och så kommer jag hem och pratar med Claes. Men Ann-Marie, alltså hur är gruppen? Finns det spänningar i gruppen? Vad är det som pågår där? Är det kanske så att de är mycket mer okunniga än vad du tror? Att du har gått in på en nivå där du har trott någon? Ja, hur som helst så får man ju, man får ju hjälpas åt för att ta sig ur den där. Alltså verkligen, man kan sjunka ner i skamkänslor och känna sig oduglig naturligtvis.
Ligger lite i det systemiska förhållningssättets natur att man inte kan isolera sig ur sitt sammanhang. Jag tänker att vi ofta kanske börjar med den del som jag gör i det här. Jag tänker
bara, då blir man ganska linjär kan man säga.
Det kan bli
så. Vi börjar i linjära och sen så kan vi
Men jag tyckte det var så kul när du sa det här helt plötsligt, när du pratade om det här med att det finns vissa modeller som följer med, för vi är ju trots allt människor. Det är ju, människor är ju så lika var fan man än befinner sig i jorden på jorden. Och jag tänker, när jag hör mig själv säga, vad har jag själv haft glädje av? Så tänker jag, det är vissa begrepp som har varit väldigt, alltså otroligt användbara för mig, som, alltså rent kunskapsmässigt, sammanhangsmarkering är ju ett av dem. Jag menar, herregud, utan det så vet jag inte hur man hade klarat sig om man inte hade varit tydlig med det, både vad gäller klientarbete och alltså vem är jag och vem är jag för dig och vem är jag i den här situationen och vad gör vi tillsammans. Och så det här med omformuleringar, alltså utan det vet jag inte heller hur jag hade klarat mig. Jag kommer ihåg att jag lärde mig det första gången när jag var 22 år och satt med några vänner som också är familjeterapeut. Vi hade precis börjat våra liksom utbildningar och vi var nygifta och vi hade haft en ras liksom till semester på vårt landställe. Och en kompis då föreslog, vi kanske var 25 förresten. Föreslog att ska vi omformulera, ska vi ta hela kvällen omformulera det vi pratar om. Så vi gjorde det och vi fick så jävla roligt. Och då kom jag till min terapeut då, där på så, eller när jag gick i terapi då, så vet du, jag har kommit på någonting och han blev inte nöjd. Han var mycket strängt, strikt psykodynamisk. Han var inte nöjd med min, och jag tänkte, fan, nu har jag kommit förbi, nu har jag upptäckt någonting som jag tycker är användbart. Så jag tänker, så sammanhangsmarkeringar, omformuleringar och problemlösningsmodeller, alltså metamodeller för problemlösning, det, jag vet inte hur jag skulle klara mig utan det. Så det är det som, apropå att man kan tjata om det liksom, att titta, vare sig man beskriver ut från Vaclaviks modell eller vilka modeller man nu använder sig av, så tänker jag, det finns ett nu och det finns ett mål och det finns en väg dit. Och då brukar jag prata om Sagan om ringen eller vilken saga som helst, har ju samma liturgi på något sätt, att vi är på väg, på vägen stöter vi på massa hinder och så behöver vi ta hjälp från vad det nu är för alver eller vad fan det nu är för någonting. Så att, jag tänker vissa saker följer ju med nu. Jag kan naturligtvis, man kan känna sig tjatig på sig själv, men det är ju också, det är så generellt, det är så grundläggande. Sen kommer det en massa flugor liksom som dyker upp.
Jag tänker på, jag bara ett kort inpass för mig här, när jag spelade, jag hoppade om med musik, så jag spelade med en kille som var rätt duktig. Och han sa ju så här, du vet när låten riktigt sitter, det är då du har slutat tänka på den och ibland kanske tycker den är lite tråkig. Liksom bara, nu vill jag göra något annat, fast nu är det verkligen gediget. Så jag tänker, saker överlever för att det funkar.
Ja, precis,
ibland kan man känna liksom att man vill göra något annat. Bara för att man blir lite rastlös på.
Man är trött på sig själv. Man blir trött på sig själv.
Ja,
man
har sin egen att säga samma saker.
Jag kanske inte pratar så mycket om det som att man är det. Ja. Man är sammanhangsmarkering. Man är omformuleringen. Man är det i rummet. Man omformulerar något. Alltså, eller man hjälper folk att förstå det. Att man kan prata på olika sätt om någonting.
Just det. Man är det. Inte så mycket prat. Utan det är,
nej, man är ju en modell för det. Precis. Sen finns det ju modeller man ritar upp också förstås.
Jo, absolut. Nej, men jag tror att alltså, om man nu ska hålla på och leta lite grann efter uttryck, så tror jag mer att det som har funnits kvar under alla år och kanske mognat, kanske fördjupats, kanske blivit lite bättre, handlar nog mer om förhållningssätt än metod egentligen. Jag tror faktiskt det. Till exempel att arbeta lösningsfokuserat, det ser inte jag som en metod, utan det är mer ett förhållningssätt.
Hur har du liksom kommit fram till det? Någonstans antar att det var en metod och sen blev det ett förhållningssätt.
Alltså det, ja, alltså jag tror att för min egen del så brukar jag ibland använda förstås den ganska slitna metaforen med verktygslåda i bemärkelsen att vi går och släpar runt på den där verktygslådan och så hamnar vi i en given situation och så rafsar det runt i verktygslådan och tänker vad 17 ska jag använda nu och så tar man upp det verktyget och tänker nej, det skulle aldrig funka och nej, det där skulle inte bli bra. Och då brukar jag säga att det här lösningsfokuserade arbetssättet, det är ett sånt där multiverktyg som funkar väldigt bra i många olika situationer. Och när jag själv har haft lite sådana här kurser i det arbetssättet, så brukar jag säga så här, okej, nu ska vi ses om en månad igen. Så åk hem nu och så provar ni något enkelt på någon klient. Ställ någon skalfråga eller fråga efter ett undantag eller något sånt där. Och sen så har det oftast blivit så att när vi träffas gången efter, så har jag förstås frågat, hur gick det, nu har ni provat på någon klient? Och då säger de flesta, nej, det kändes inte riktigt bekvämt att prova på klienten, men jag provade på min man och det gick jättebra.
Precis.
Och då tänker jag så här, att det här är inte liksom en psykoterapeut terapeutisk metod, utan det här är någonting annat. Mm. Och så, jag och Margareta, vi har ju en 10 månaders golden retrievervalp nu. Mm. Stella.
Mm.
En hund med väldigt stark vilja.
Mm. Där har ni en utmaning.
Mm. Alltså, man säger att modern hunduppfostran, det är lösningsfokuserat.
Mm.
Negligera negativa beteenden, uppmärksamma och förstärk de positiva.
Mm.
Och det kan jag säga att det är en utmaning med Stella. Mm. Det är det.
Ja,
verkligen.
Ja, så det är ju så intressant när du säger så här, för grunden är för det, hur får man till ett samarbete, vare sig det är med en hund eller med en, jag sitter och tänker på barnbarn här nu, hur man samarbetar med små människor. Och det är ju också intressant hur man kan, och det jag tänker på mig själv nu, att nu har jag tid.
Mm.
Jag har tid att vänta ut en liten människa som inte vill sätta på sig skorna.
Mm.
Jag hade inte tid när man hade egna barn. Jag hade mindre tid när jag var yngre som handledare också. Jag var mer brådskad, jag var mer engagerad, ambitiös.
Mm.
Och nu kan man sitta, alltså fan, jag är ju så jävla gammal, så att man kan ju sitta tillbaka lugnt och säga, tänka att ja, man gör väl det man kan liksom. Så länge folk tänker att vi samarbetar, vi rör oss kring intressanta teman som är viktiga för människor. Det är det enda som jag brinner för, det är att få vara delaktig fortfarande. Det är väl därför jag inte vill sluta, för jag vill vara med i sammanhang där folk känner att, men de är berörda. Ja. Det är väl därför vi jobbar med det här. Det är underbart att få vara med fortfarande.
Det är någonting som blir väldigt levande.
Ja, men verkligen.
Det är givande i det där. Det blir naturligtvis en fin övergång till en fråga som jag tycker är intressant, utifrån att man faktiskt har jobbat i ett, vad som kan vara ett spänningsfält under många år i det här som ni har gjort. Vad har hjälpt er vad det gäller det här med inspiration och att inte själv bli tomteblås och brinna ut kors och tvärs, utan någonstans hitta kraft, glädje och gå in i de här kraftfälten där man ibland kan känna att det är nästan destruktivt och man behöver försöka ha koll på sig själv i det där för att hålla över tid. Så jag vet inte vad om ni svarar vart som känns intressant, om det handlar om genom tid eller nu. Men det här med kraft, energi, lusten, hur har ni lyckats? Vad gör ni för att få den att liksom hålla sig levande?
Ja.
Alltså jag är inte rätt person. Jag märker vissa saker så här, funkar inte för mig, för att jag har inget bra. Jag har, det här låter helt sjukt, men jag har egentligen aldrig haft problem med att nej, men förstår du, jag ser ju andra och jag har verkligen all respekt på att man kan tröttas ut och man kan tråkas ut. Och jag, verkligen, och jag, det är klart att jag har haft, kan ha dalar och jag känner mig mer engagerad i vissa saker än andra. Men jag har egentligen aldrig, för att jag, det är så jävla kul alltså. Jag är så nyfiken dagligdags liksom på saker och ting.
Vad är det i det?
Nej, men det är ju skitspännande att tänka på vad som helst. Det är ju egentligen vad som helst. Man läser öppna tidningen eller man läser om relationer. Eller,
just.
Alltså, jag vet inte vad det är, men jag har någon sån här bara brinnande det är bara en låg av nyfikenhet som har hjälpt mig, tror jag. Och jag vet inte varför jag inte blir uttråkad på samma sätt. Jag är ingen bra människa att fråga, svara.
Nej,
på det.
Jag tyckte det var ett jätteroligt, stimulerande att höra. Och vad fint att folk kan få höra det. Att så kan det vara. Man, det var lite nästan fördomsfullt nu när jag hörde ditt svar. Tänk att min fråga förutsatte att ni måste ha
kämpat det
igenom.
Det exakt.
Vissa det var ju det som jag motvindsblåst. Men
nej, men, och jag tänker att det blir så knäppt, för att jag vet ju andra människor i vårt nätverk som har slutat, och det betyder inte att de inte slutar för att de inte var är nyfikna personer, utan de är nyfikna på annat.
Mm.
Så att jag tänker bara, vi är olika, nyfikna på olika saker, olika, och jag har ju en jävla massa andra saker som jag också är nyfiken på, men Stefan, vad säger du?
Vi är lite olika där, för du sa, vad är det som håller, alltså, vad är det som bidrar till att upprätthålla lusten? Mm. Och jag vet inte riktigt om man ska vara ärlig, om jag känner så himla mycket lust.
Nej, just det.
Jämt.
Nej.
Jag kan känna ganska mycket att jag spänner på mig selen och ska iväg och jobba.
Mm.
Sen uppstår ofta lusten medan jag håller på.
Ja.
Men jag går ofta, alltså oroande ofta kan jag säga, går jag till jobbet med en liten jag vill inte, en liten klump i magen, hur ska det gå den här gången, alltså Och det där, alltså, jag vet, den positiva tolkningen av den känslan, det är att den gör att jag kommer upp på tårna, som man säger. Att jag är på alerten. Den negativa känslan, eller den negativa tolkningen, det är ju att jag ska jag aldrig tro att det här ska gå bra.
Har det tilltagit, Stefan? Alltså det...
Jag ska inte säga att det har tilltagit, men det har definitivt inte minskat särskilt mycket. Det där är, och det där funderar jag jättemycket på, men det, jag tror det handlar bara om hur jag funkar.
Och när du sätter dig i gruppen och så och där någonstans händer någonting emellan, något som, kommer den där kraften in. Men innan dess, då blir jag nyfiken, du får absolut säga ifrån om du tycker jag blir på den här gången. Men så varför gör du det här då?
Ja, det kan man fråga sig. Nej, men alltså det är klart, jag gör det för att jag tycker det är roligt. Mm. Jag tycker att jag har ett väldigt roligt jobb.
Yeah.
Jag tycker att jag vill hellre försörja mig själv och mitt eget arbete än att ha en anställning.
Mm, just det.
Det är nästan 20 år sedan jag hade en anställning. Mm. Och jag känner att jag är glad över, jag slipper gå på APT-möten, jag slipper gå på julbord,
exakt,
jag slipper gå på planeringsdagar.
Jag blev handledare vid 27 år.
Ja. Så alltså, den friheten, den uppskattar jag jättemycket.
Men en viss otrygghet kommer man köpa.
Ja, absolut. Det är liksom två vågskålar. Mm. Och den där otryggheten, den var väldigt påtaglig för kanske 15-20 år sedan.
Mm.
Det kommer aldrig hålla en termin till. Det var alltid utgångspunkten. Och till min stora förvåning så höll det år efter år efter år. Och nu skulle jag vara korkad om jag tänkte att... Så det mesta talar för att jag kan försörja mig ett halvår till.
Ja, det gör det.
Men det där känner jag igen också, Stefan. Det är varenda termin sitter man ju. Men jag har ju fan suttit med det sedan jag var 27 år nu.
Ja.
Kommer att hålla en termin till? Vill de ha mig kvar den här terminen? Nej, det går nog säkert inte. Alltså, den osäkerheten, det kan inte. Hur i helvete utsätter man sig för det?
Jo, men kan ständigt inte säga något till mig kring
jo,
hur
men,
kommer det sig att du utsätter
dig
för det här?
Men det är det enda jag kan. Jag kan ingenting annat. Jag är oduglig på. Och jag vet inte, jag var nog en sån här bra, jag var en hygglig anställd. Den korta tid jag var anställd. Mm. Samtidigt som jag kanske var lite bråkig, om jag trodde på någonting så ville jag inte riktigt infinna mig liksom i mönster och sådär. Och sen var jag totalt uttråkad av allt sidoarbete runt om. Jag ville absolut inte ägna mig åt alla dessa möten och allt dessa trams som jag tyckte. Jag ville jobba med det jag brann för, och det var liksom att undervisa, utbilda, vara i relationer som var där människor ville vara och prata om det som var väsentligt för dem. Så att jag känner, men den här osäkerheten kan jag känna jag av. Fastän, alltså på ett plan så känner jag mig jättetrygg och på ett annat plan så kan jag bara temporärt vara lika osäker inför varje grupp. Vill de ha mig kvar? Gör jag bra jobb? Så det finns ju alltid med mig, tycker jag.
En klang som ekar lite hela tiden.
Ja.
Med andra fina klanger.
Jag bara tänkte på att det här med liksom vad som håller en kvar, det låter så befängt egentligen att säga att man är nyfiken, för då skulle någon naturligtvis kan höra våra kollegor säga nyfiken på vad då. Och det är klart att man behöver naturligtvis fortbildning och allt det där, är inspirerande möten, och jag tycker att det är toppen att prata med kollegor och höra, alltså det här är ju inspirerande, vad ska ni inspirera att tänka lite, jag ska pröva det här i handledning, eller det kan ju räcka med att jag pratar med någon och så kan jag höra, men det där var bra, det där ska jag göra, eller det där ska jag pröva. Så jag tycker största inspirationen kan man ju få av kollegor eller andra människor i ens närhet som jobbar med det här. Så att fler sådana samtal är ju värdefulla. Förutom att åka på konferenser. Men jag tycker inte att jag har lärt mig så himla mycket. Alltid de gånger som jag har varit på. Jo, det gör jag. Men jag lär mig mer kanske hantverksmässigt av att sitta ner i sådana samtal. Vad folk faktiskt gör.
Ja.
Inte stora visioner eller olika teman som är jätteinspirerande. Men det är inte riktigt samma sak som jag tar med mig sen till grupperna. Nej, jag kan titta på hur många filmer som helst, Lynn Lyons och allt det där, så kan jag gå och köpa en liten känguru och så kan jag stoppa i den där temporärt. Men jag måste liksom, måste hitta till mina kollegor, vad gör vi i vårt kontext här i Sverige.
Jag tänker också på det här att det är en del av, dels finns det alltid lite tvivel man får hålla på och brottas med sig själv. Duger jag? Kommer jag att fortsätta? Vill de ha mig? Och sen man är ensam rätt mycket.
Väldigt ensam.
Och att, fint att du lyfter det, att kollegor blir, är kanske ännu viktigare då, att man har ett sammanhang där man kan få ventilera sina tvivel och bjussa på dem, som ni har gjort jättegeneröst där, båda två tycker det. Så om man då flyttar fokus lite, om man tänker på de som lyssnar, vad tänker ni om man säger någon som utbildar sig till handledare nu, som ska ut i den här verkligheten, vad skulle ni, alltså den känns också som en sån fråga som man är skyldig att ställa på något vis. Jag tror att det finns många som skulle vara nyfikna på att få höra vad ni tänker. Vad tror ni är viktigt att skicka med någon som ska precis kliva in i handledarrollen och ut i fältet och på något vis skapa sig sina egna erfarenheter? Vad tror ni är det viktiga idag att tänka på för att på något vis skapa en...
För att trivas?
Ja, för att trivas, för att kunna utvecklas på någon form av konstruktivt sätt i den här rollen utifrån de förutsättningar som
jag tror att det, alltså, på ett vis är det ju lite konstigt det man gör. Alltså, det här är ju verkligen att exponera sig. Det här med att bli bedömd, bli värderad och två gånger per år försätta sig i den här situationen som kanske ofta är ganska överdriven, men ändå...
Det är kanske 20 grupper.
Ja, men precis.
Alltså 25 är bara vissa år.
Så ja, hur man nu ska... Det är ingenting man köper på Konsum, men alltså, det är någonting det här med att faktiskt hitta sätt att både peppa sig själv, kanske hitta små sammanhang där man kan få lite pepp. Det är säkert olika hur mycket, ska vi säga, om man kallar det för självförtroende, kanske till och med det har med självkänsla att göra. Man blir väldigt liksom exponerad för skov av kanske sviktande självförtroende, sviktande tilltro till sig själv. Det är en del av jobbet. Så där tänker jag att hitta någon form av motkraft eller vara medveten om att det här är en del av jobbet, att man drabbas av självtvivel eller osäkerhet eller oro inför framtiden eller så. Och inte vara så sträng mot sig själv. Men det där är svårt att liksom göra den processen helt och hållet själv. Att man ska sitta och självpeppa sig. Men kanske skaffa sig någon sammanhang.
Jag satt just och tänkte på att för min del tänker jag att det måste finnas ett intresse utöver mig själv. Alltså, det måste finnas en motivation. Varför vill jag det här? Och för mig är det nog att jag måste brinna för frågor. Annars, om jag bara tänker att jag vill bli handledare för att jag vill bli handledare. Det är för mig, jag förstår det inte riktigt. Jag vill bli sångerska för att alla andra är det. Utan, alltså, det måste ju vara någonting som jag brinner för. Och jag brinner för relationer. Och jag brinner för att knyta ihop människor. Att jag brinner för att hjälpa till och se saker och ting. Och jag tror det, vi alla har ju någon liten eld i oss som vi brinner för. Vare sig det är tema eller om det är en grundton. Och för mig, jag är ju fan besatt av familjer. Jag är besatt av relationer. Jag älskar det. Jag tröttnar aldrig på det. Alla de variationer det finns. Och så att jag föreställer mig ändå att ska man bli handledare så behöver man ha en god portion engagemang. Apropå det vi pratade om. Vad är motivationen? Och där jag kan tänka att motivationen måste vara någonting som inte bara handlar om mig personligen, utan det faktiskt har någonting som jag vill prata om. Precis som vilken musiker eller ett bra skådis som helst, att de går in i rollen, att de brinner för någonting, att förmedla någonting. Det gissar jag, så att jag bara hoppas att alla som går ut, att de har någonting som de verkligen vill vara delaktiga i.
Jag tänker när du säger så, att det blir också ofrånkomligen att någonting av det här som jag tänker den här podden också handlar om är väl att vi blir en del av större apparater där etik och politik också vi blir en del av, även om vi är fria vid sidan om organisationerna. Jag har ju en sån här bild, jag har inte jobbat sedan 70-talet, men jag har en sån bild av socialarbetarna på 70-talet som liksom det var ett annat liv i korridoren,
föreställningen. Det var ju stormöten, vet du.
Ja,
om allt.
Och det är någonting, alla tider har sina liksom fokuspunkter, men att hitta ett sätt att vara systemiskt engagerad i framtiden, att hitta sammanhangsintresset och nyfikenheten och inte förlora sig i individen och detaljen. Så det tänker jag smittar av lite det ni säger, men bara hålla det kvar, vi ska strax börja runda av lite, men fortfarande lite framtiden, vad tänker ni kring man får vara i det, att det finns en, det finns ju ändå, törs jag säga, någon sorts stark kraft som vill förenkla och sätta individen som ensam ansvarig för allt
absolut.
Och förklaringsmodeller som bygger på det och behandlingsmodeller och värderingar och vips så har vi det här samhället som vi brottas med. Hur ska man stå ut?
Alltså jag känner ju en oerhörd sorg över att höra av som dels se oss i den ålder vi är, men också förstå att folk får inte tag på handledare längre som jag tycker är anpassade till den verksamhet de bedriver. Alltså vi är ju fan ett utdöende släkte, familjeterapeuter. Vad tar vi? Alltså vi håller på, vi är på utdöende. Och jag kan bli, ja men jag är jätteoroad över att det är så ändå så få som så det finns så få utbildningar. Vi var ju många som hade utbildningar på alla möjliga fronter. Alltså, och nu finns det bara, ja det finns ju ytterst få utbildningar och vissa går naturligtvis, men hur många går i familjeterapi längre? Det är oroande och jag kan naturligtvis bara klandra mig själv för att jag inte har skrivit debattartiklar och allt det här. Men det, alltså jag kan bara känna mig jättekritisk till att vi inte, att jag och vi inte har förmått att sprida, men det har ju verkligen varit en kamp mot tiden på något sätt. Men jag kan bli bekymrad när jag hör att folk letar handledare och de hittar inte systemiskt inriktade handledare eller familjeterapeuter. Det kan ju göra mig jättebekymrad, för det är det de jobbar med. Ja. Det är familj, det är relationer, det är system. Så att det kan göra mig lite missmodig.
Vad säger du, Stefan, kring det här att vara en systemisk figur i det här sammanhanget som ofta vill plocka ner saker i små bitar? Och
du tänker mer, alltså om man nu summerar det som en mer manualbaserad...
Ja, det är en så abstrakt fråga, men det jag verkligen tänker är just det här som många av oss upplever att socialtjänst, kanske andra organisationer ska göra mest inne på socialtjänst, blir så individfokuserade och förlorar sig in i andras förklaringsmodeller som handlar om sjukdomsförklara barn och
intrapsykiska eller neurologiska förklaringsmodeller, tänker du?
Reduktionistiskt.
Nej, men jag vet inte, det är väl en kul utmaning då. Jag tänker att då tycker jag att jag och säkert du också representerar ganska mycket kunskap och erfarenhet som man kan addera till. Om man är kanske förhållandevis nyutbildad socionom, man arbetar som socialsekreterare, man går de här standardutbildningarna, Science of Safety, BBC, jag hör på deras språk hur de pratar. De pratar inte, ja de pratar förstås svenska, men de pratar också Science of Safety-ska. Alltså, det är ord som kommer tillbaka. Och det kan pigga upp mig lite grann.
Apropå nyfikenhet.
Ja,
när du hör ordet säkerhetsplanering, går du igång då?
Ja, lite grann så. Och det här med oro, vi har fortfarande oro, vår oro har ökat och vår oro har fortfarande inte minskat. Och just nu är jag lite sådär upptagen av det här begreppet familjebehandling, som har ju kommit att bli lite grann av en sån här standard insats eller standardintervention. Man gör en utredning och så får man familjebehandling. Och så handlar jag ganska mycket nu i två kommuner eller stadsdelar, som tre faktiskt, som har många människor som lever i en ganska stor socioekonomisk utsatthet och har andra etniska rötter än de svenska och så. Och när de ska sälja in de här idéerna om familjebehandling, då tror jag det räcker med att man vet att behandling, det är någonting man får för att man är sjuk. Och då är det tydligen familjen som är sjuk. Och hur alltså, apropå språk, apropå vad man liksom, att det kanske utarmas lite grann. Så här, pratat ibland om, kanske man skulle kalla det för föräldrarådgivning istället, ja, för det är egentligen precis det som det handlar om. Man
föräldrahandledning kallar jag det för.
Ja, föräldrahandledning, eller föräldrarådgivning eller så. Mm. Så sånt där kan ju pigga upp med. Jag tycker också, många tycker det är lite roligt att få mer syn på, ja, vad använder vi för språk egentligen, och det här är ju så självklart för oss, och den här begreppen använder vi på vardaglig basis på vårt arbete. Men vad betyder det faktiskt för en familj som kanske första gången kommer i kontakt med socialtjänsten?
Sen kan jag bli opigg igen, ja, om jag hör att den här föräldrautbildningen eller föräldrahandledningen eller vad jag ska kalla det, ska ges, alltså utifrån en sann Toyota-modell, så ska de liksom, nu ska dörren sättas på och sen kommer backspeglarna och sen är det klart om ett halvår, när kanske föräldrarna har psykisk ohälsa, traumatiserade, barnen har en rad olika bokstavskombinationer som det sägs, och där det finns våld, det förekommer, alltså både du och jag är ju Kista, så att vi ser ju, just någon det. Dag så satt jag hemma och så skrev jag en syraattack, två mordförsök på en kvinna, ett mordförsök på ett barn, en vanlig dag på jobbet liksom. Då blev det bisarrt ibland, att vad är det vi så kallar det för?
Ja, du känner nästan, vi väckte energi till poddavsnitt
om okay,
familjebehandling.
Jo, men verkligen, alltså det skulle språket, verkligen.
Så otroligt viktigt, som vi hela tiden håller på och skapar om, men vi kan ju fastna i de här mönstren som blir någon verklighets begränsning också. Mm.
Och vilka bedriver alltså förr, vet, bara för 10 år sedan, då hade ju folk lite utbildning på någon typ av familjerelaterade utbildningar. Nu kommer de ju direkt från försörjningsstöd. Mm. Rätt in och ska jobba med familjebehandling. Om man frågar, ja, vad har ni fått för grund och för hjälp och stöd? Nej, det kommer väl liksom. Mm. Det är man lite överraskad över.
Ja, jag tänker på omformuleringar. Föräldrahandledning och också det finns utrymme i handledningen att skapa en nyfikenhet och pigga upp andra människor också att se bortom de här färdiga begreppen och så. Jag tror att vi bör närma slutet på den här stunden med er, så jag bara kolla om det är någon som sitter med något som de känner så här, det här, jag hann inte med att säga det, jag skulle vilja sagt det här utifrån det samtal vi har haft innan vi stänger ner, någonting som hänger kvar i luften. Så
en liten grej bara, och det var det här som du, när du var inne på, hur gör man för att bibehålla lusten? Och sen tror jag att jag svarade lite så här halvtråkigt, jag vet inte om man har så mycket lust. Och det lät, jag hörde att det lät lite så här, lite neggigt. Och det är klart, jag tycker jag har ett jätteroligt arbete förstås. Men jag vill bara lägga till en sak, för jag satt och funderade på hur gör jag för att, alltså bibehålla lusten är ju en sak, men en annan sak kan ju också vara att inte bli för sliten eller tappa sugen eller tappa engagemanget eller så. Och jag vet, har slagit mig många gånger, ibland apropå det här begreppet sekundär traumatisering som är lite sådär, jag ska inte säga inne för det låter nedsättande, utan mer, många funderar kring det där. Vad gör det med oss att bli så exponerade för så mycket hemskheter och lidande? Och då kan jag också fundera på, vad gör det med mig? Som kanske träffar då x antal grupper som drar sina svåraste ärenden och barn som råkar ut för fasansfulla saker och så. Men jag tror att jag har utvecklat en sån här väldigt, alltså, fungerande av- och på-knapp. Det har slagit mig många gånger att jag kan på eftermiddagen när jag jobbar klart, så måste jag nästan titta i almanackan för att komma på vad jag gjorde på förmiddagen. Jag vill bara lägga till det, för att jag tror för mig har det varit jätterödefullt. För att jag måste kunna slå av, för annars kan inte jag slå på.
Visst.
Så nu finns det förstås inga sådana här knappt, det är ju bara en metafor. Men det tror jag har varit hjälpsamt för mig. Otroligt bra på att slå av.
Ja.
Sen tror jag också det, egentligen det jag tycker ska vara intressant att fundera vidare över, det är vår olika beredskap för den här typen av känslomässiga utmaningar. Jag tänker, jag har varit med om ganska mycket känslomässiga utmaningar. Så jag vet inte om man har olika beredskap också för det. Olika eller sätt att... tänker så här, har man, beroende på hur man har haft. Har man sett mycket lidande och svårigheter från början, så har man liksom... Jag har fått träna mig ganska tidigt på att hitta det som har varit roligt också. Jag har haft det väldigt bra också, men jag har sett mycket svårigheter också i mina dagar av olika karaktärer, och det har varit liksom in på skinnet. Och det är klart, då har det varit ännu viktigare när det har funnits i familj och i släkt och men jag kan ju visa upp hela kartan på schizofreni och prekoser och handikapp och gud vet allt. Och det, alltså jag tänker det skulle vara intressant att bara prata om det också. Eller mer hur trötta vi blir, för att det är också vår beredskap helt enkelt. Vår psykiska och mentala beredskap för det här. Det går inte att få något som helst svar på det, men jag har ibland tänkt på det. Jag undrar hur olika, och vi pratar ju sällan om det med varandra kanske, vad man har varit med om eller sett eller vad det har gjort med en på något sätt. Men jag är nyfiken på det i alla fall.
Jag tänker också, jag blir sugen på fler samtal när jag hör det. Man kan tänka sig att fortsätta, det skulle vara väldigt säkert för fler och få vända blicken på sig själv, men också lyssna tillsammans med andra. Vad är det som, vad har man för beredskap och vad är det där som händer med oss?
För vi sitter ju ändå och hör, allting vi hör, det finns ju en resonansbotten, eller så finns det inte det. Det finns ju saker som jag hör i alla fall när jag är på vissa anledningar, som jag aldrig hört talas om. Alltså det finns verkligen saker som är nya för mig, som inte bottnar i någonting i min resonanslåda eller min erfarenhetslåda. Och då måste jag ju leta utanför mig själv, medan andra saker kan ju passa in. Och det betyder ju inte att jag är någon mall för det här överhuvudtaget, men det kan ändå göra att jag kan ställa frågor kanske på ett sätt som... Ja, det finns
mycket att prata om.
Ja, men
jag föreslår att vi stannar där.
Ja.
Funkar det? Och sen så om man nu blir nyfiken på att veta mer om er som inte rymdes i det här var ju en glimt av er och tankar om specifikt vad som funkar. Så. Men då kan man gå in på Marels hemsida, marel.se, och så klickar man på era namn så står det lite mer om er. Och om man vill få tag i er så kan man använda den hemsidan också.
Mm.
Okay. Precis.
Superstort tack för det här samtalet. Det var kul att få språka med er. Tack, och tack för ni som lyssnar. Vi har en Facebookgrupp också, så om ni har någonting ni vill kommentera eller lägga till eller en fråga eller något ni vill att vi ska betona i den här podden, så gå gärna in på Facebook-sidan och skriv något. Tack för idag.
Tack.